God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Bibelförklaringen är över Matteus evangeliet. Och vi har kommit till del 58.
Välkomna till Andreas kapellet den här härliga tisdagskvällen. De som lyssnar på CD-skivor så där i efterhand, och inte ni som får det i direkt sändning så att säga, de kan ju inte veta att det är så fint väder som det är ikväll. De kanske lyssnar mitt i vintern. Men det är alltså en av de första härligaste soldagarna, sommardagarna som vi har haft. Hoppas att det håller i sig nu. Vi gjorde som så förra tisdagen att vi började på en liten exkurs om fariseerna. Och jag lovade några olika delar där. Och vi hann väl bara den första delen, om jag har rätt i mina papper. Vi talade om fariseernas historia och betydelse, alltså bakgrunden till fariseismen. Men det hann vi göra färdigt. Och nu har vi ett avsnitt som jag har kallat för fariseernas lära. Och ett avsnitt där jag jämför fariseerna och Jesus. Likheter och skillnader. Och det sista avsnittet, på vilket sätt var fariseerna hycklare? Och de tre avsnitten som är kvar hoppas jag att vi ska hinna färdigt här ikväll. Så att vi hinner göra färdigt kapitel 23 innan vi gör ett litet sommaruppehåll. Vi har alltså två gånger till kvar efter det här. Så den 7 juni hade jag tänkt vi skulle ta en paus. Så vi hinner smälta allt vi har gått igenom. Alltså fariseernas lära. Och jag tror inte att jag behöver ta det så djupt eller så utförligt, därför att mycket av det här har funnits med i kommentarerna också tidigare, som ni säkert kommer att känna igen, även om vi inte just sagt att detta var deras lära. I något fall tror jag vi har uttryckt det så också. Det första här däremot, som vi i och för sig inte ska fördjupa oss i, men det har jag nog inte berört. Och det är fyra stycken fariseiska läror som jag tänker ta upp. Och den första berör läran om Gud, helt enkelt. Alltså den bild som man hade utav Gud. Och då är det så att enligt judisk tro och fariseisk tro så är Gud allsmäktig, allvetande och allestädes närvarande. Så ser ju vi kristna på det hela också. Fast vi har svårt att hantera de där begreppen ibland. Svårare än vad jag tror att fariseerna hade. Och själva centrum i den judiska tron, det är alltså 5 Mosebok kapitel 6. Det som börjar med hör Israel, eller på hebreiska shema. Shema betyder ju hör. Shema Israel. Och det här ordet, hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och så vidare. Stycket ut där är ju den judiska trosbekännelsen. Den citeras eller läses av varje aktivt troende jude flera gånger varje dag. Den ingår nämligen, Shema ingår i morgonbönen och i aftonbönen. Och självklart i sabbatens gudstjänster också. Så det är själva centrum i den judiska tron. Och det är bland annat det här ordet, hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en, som gör att de tycker att det är lite svårt med den kristna tron när vi talar om en treenig Gud. För att för judisk tro så är detta med att Gud är en någonting grundläggande och någonting oerhört viktigt. Och på hebreiska, jag hoppas jag inte har sagt det här tidigare nu, men nu får ni väl stå ut med det i sådana fall. Jag tror inte att jag har gått igenom det. Men på hebreiska så heter en echad. Alltså hör Israel, Herren vår Gud, Herren är echad. Och echad, som alltså översätts med en, det är mycket riktigt räkneordet ett eller en. Det är schad. Det kan översättas så. Alltså det är monoteismen, att man har bara en gud. Men det finns några nyanser i det här ord, hebreiska ordet är schad. Och den första nyansen, det är att echad betyder en i meningen unik. Alltså en, enastående. Alltså han är ojämförlig. Han är upphöjd över allting annat. Israels Gud är upphöjd, Israels Gud är helig. Och motsatsen till helig är ju profan, alltså det världsliga. Helig betyder att han är avskild. Ingen annan kan jämföras på något sätt med Gud. Utan Gud är unik på alla det sätt. Den tredje nyansen, det är att echad betyder en i meningen förenad. Alltså förenade. Och då ska man förstå det som så att Herren Gud har blivit en med, förenad med Israels folk som är hans brud. Samma ord används i skapelseberättelsen när det talas om att mannen ska överge sin hustru och de två ska hålla, och han ska hålla sig till sin hustru och det ska bli echad. Det ska bli förenad, det ska bli ett alltså. Och då kanske du förstår ännu bättre varför det står: hör Israel, Herren vår Gud, Herren är echad. Du ska älska Herren din Gud. Det är alltså en älskande Gud som ger sig själv till sitt folk, som ingår förbund, ett äktenskapsliknande förbund, och upptar sitt folk, bruden, i sig själv. Och så är de förenade. Då får man mycket starkare ljus över det här ordet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. För så har han älskat oss. Och det är ju det som blir alldeles uppenbart när vi sen kommer till Jesus Kristus som fullbordar förbundet. Men nu ska vi inte föregripa det, utan bara konstatera då det som jag sa, att för den judiska tron är det här oerhört viktigt. Om man talar om Gud som allsmäktig, allsvetande och allestädes närvarande. Det är därför också som Gud kallas för Israels Gud. Alltså det finns många gudar, men och alla folk och folkslag tror på någon gud. Men det är inte det som är det märkliga med den judiska tron, att man tror på Gud. Utan det märkliga med judiska tron, det är alltså den Gud som har ingått förbund med folket. Det är inte tron som är det viktiga, utan det är guden som är det viktiga. Och att tron är upphängd på just den guden, Israels Gud, som inget annat folk kan erkänna än just det judiska folket. Det här får i alla fall en annan konsekvens också när det gäller läran om Gud. Och det är det att den onde är underordnad läran om Gud. Och här skiljer sig då den judiska tron, jag skulle vilja säga den bibliska tron, på ett markant sätt ifrån grekisk tro, eller det som sedan blev, som nästan i vissa sammanhang i alla fall har blivit smugits in också i den kristna tron, nämligen det här att man uppfattar tillvaron på ett dualistiskt sätt, där det goda och det onda strider emot varandra, där Gud och den onde, vilket namn man nu än ger den onde, kämpar med varandra. Kampen mellan gott och ont, den finns inte i Bibeln. Därför den har Gud redan vunnit. Gud är ställd över ondskan och orättfärdigheten. Han är ju allsmäktig. Men det här sättet att betrakta kampen som oviss, alltså kampen mellan det goda och det onda, det har smugit sig in, har jag lagt märke till, långt in i kristna sammanhang. Och dessutom har det blivit så i kristna sammanhang att man tänker sig då att vi som är kristna, vi ska då kämpa på den goda sidan, som om våra insatser skulle ha någon sorts betydelse i det här kosmiska dramat. Knappast. Utan Gud, han vinner den kampen enkelt utan vår medverkan. Han är allsmäktig. Så när man läser det gamla testamentet så ser man att den onde, som på hebreiska oftast heter Satan. Satan betyder ju åklagare. Har en väldigt underordnad roll. Första gången finns den onde representerad i ormen då vid syndafallsberättelsen. Men sen så, trots att vi läser om mycket ondska och djävulskap i gamla testamentet, så står det inte särskilt mycket om den onde. Det enda jag kan komma på några ställen nu, det är knappt så att jag kan säga kapitel och vers, men du har ju hos i Jesaja så talas det om kungen av Babylon är det väl. Jag skulle ha slagit upp i förväg, men nu gjorde jag inte det. Men där talas det om kungen av Babylon, eller morgonstjärnan som har stigit upp och som sedan har fallit. Och där identifierar man det som en beskrivning av det ondas uppkomst. Alltså att den, precis som en av de här gammaltestamentliga, ogudaktiga kungarna hade rest sig emot Gud, så har också, och som morgonstjärnan går upp och reser sig emot himlen, så hade den här kungen rest sig emot Gud. Eller hade ljusets ängel, Lucifer förresten, ljusets ängel rest sig upp emot Gud och ville bli så som Gud, vilket då också blir hans fall. Alltså en sorts syndafallsberättelse som ska då beskriva hur Satan blev Satan, det ondas uppkomst. Och en liknande berättelse finns också i Hesekiel. Men sen så finns det en berättelse som är upphov till Jobs bok. Där det står att Satan trädde fram inför Job och börjar anklaga. För det är ju djävulens väsende. Att lura oss och att anklaga oss, att få oss att skämmas på olika sätt. Det är alltid djävulen. Det är aldrig Guds ande som beter sig på det sättet. Guds ande kan tala om för oss att vi har gjort fel och vi kan skämmas. Men i Guds ande, i den andan, finns inte det här syftet. Att förnedra oss, att fördöma oss, att få oss att skämmas, att få oss att känna skuld på olika sätt. Men då så kommer Satan, anklagaren, till Gud och ber om tillstånd att få anklaga Job. Ja, det tyckte inte Gud behövdes då. För Job är ju den mest rättfärdiga av alla människor på jorden. Och djävulen ger sig inte, utan, eller Satan kanske ska säga då i det här sammanhanget. Åklagaren säger att, ja, det är väl inte underligt så som du är med honom. Men om du liksom släpper till här nu, Gud, och utlämnar Job åt mig och mina anklagelser och åt min ondska. Om jag får ta hand om honom, då ska du se att det kommer låta på ett annat sätt. Och då får åklagaren tillfälle till det. Och sen är ju Jobs bok en berättelse om detta, som ju slutar med att Satans prövotid tar slut och Job vinner en härlig seger. Men där, den berättelsen visar alltså att det är Gud som tillåter åklagaren, dock naturligtvis bara till en viss gräns. Så betraktar man i biblisk tro också det onda. Vi kan bli prövade. Jag tror vi var inne lite grann på det här när vi talade om prövningar och frestelser. Och jag definierar det på så sätt att prövningar, det kan vi utsättas för. Men prövningar är ju alltid till för att vi ska få tillfälle att visa att vi vill tillhöra Gud. Det är ett gyllene tillfälle att bli prövad och på så sätt få visa att man verkligen tillhör Gud och vill älska honom av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sin kraft. Medans frestelser, det är alltså när det kommer från den onde, då är det en annan ton i frestelsen. Då är det ett syfte att få oss på fall. Då är det snaror som gillras och så vidare. Så gör ju inte Gud. Gud vill ju inte fälla oss. Men åklagaren vill fälla oss. Men det här är en fariseisk lära om tron, eller om Gud då, alltså att den onde är underordnad, besegrad, och det enda som den onde kan göra, det är ju att fresta oss, och han kan söndra. När vi kommer till den grekiska översättningen, inte bara av gamla testamentet utan nya testamentet är ju skrivet på grekiska. Då heter det på grekiska, den onde heter på grekiska inte Satan utan diabolos, alltså djävulen. Och diabolos betyder den som söndrar, den som river ner, den som sliter i tu och den som härskar genom att söndra. Och det är vad djävulen kan göra också. Men djävulen kan inte skapa någonting. Djävulen kan inte konstruera någonting, bygga upp någonting. Utan djävulen kan bara söndra och sarga, smula sönder och förstöra. Det är den bibliska läran om Gud och om den onde. Så nu förstår vi att det finns ingen anledning att samspela med den onde. Han kan ju ändå inte åstadkomma någonting. Det är här som jag tror att vår tids satanister, för de håller ju på att utbreda sig. De lurar sig själva här nu, eller blir lurade kanske man ska säga. För de tänker sig att djävulen är den som regerar i världen. Den som har den stora makten. Och därför så vill man samarbeta med djävulen. Man vill ju vara på den sida som har makten. Men i ett bibliskt perspektiv så är det helt fel. Därför det här är Gud som har all makten. Och där har Gud all makten i våra sammanhang och i vårt liv på ett sånt sätt så att vi behöver inte vara rädda. Som Jesus säger när han skickar ut sina lärjungar i Matteus 10. Och han säger, sänder er som får ibland vargar, men ni behöver inte vara rädda. Vi tänker, ja men sända dem som får ibland vargar, det är ju livsfarligt, hur kan han göra det? Och så kanske de upplevde det också när de hörde Jesus ge dem den här orden. Men det var väl naturligtvis för att de skulle lära sig att lita på att Gud är allsmäktig. Gud beskyddar, Gud förser dem allt de behöver. De behöver inte ta med sig någon ränsel eller några pengar eller någonting. Gud ska vara med i allting. Ni ska kunna gå alltså i full förtröstan. Och med lite mer av den inställningen skulle vi behöva få del av också. Men det kanske hänger ihop det med hur vi uppfattar läran om Gud och om den onde. Vi kanske håller på att tappa bort den här judiska urtron på Guds allmakt, på Guds allvetande, på hans allestädes närvarande. Och så ersätts det med något dualistiskt, gnostiskt tänkande där det pågår en kamp mellan det goda och det onda. Och där man inte riktigt vet var du ska ta vägen. Det är inte kristen tro. Och ännu tydligare blir det ju för övrigt när vi kommer till Jesu uppståndelse från de döda. Då det står i Kolosserbrevet att han har avväpnat andevärldens alla furstar. Han har brutit makten. Brutit udden utav dödens udd och utav djävulens makt. Så Jesu uppståndelse är bara en logisk förlängning av den judiska tron, att Gud naturligtvis uppväcker honom enkelt. Det är inte något särskilt svårt i bibliskt perspektiv. Då var det klart. Och kom ihåg här nu att det här var fariseernas lära, men det är också de kristnas lära som jag gått igenom. Den bibliska läran. Det andra, det är läran om människan. Och här finns då en viss skillnad. Men låt oss ta nu den fariseiska läran om människan. Då så säger man inom fariseismen att människan har en vilja eller en böjelse. En längtan, en förmåga. Och den är delad. Den goda heter Jesser Tov och den onda böjelsen Jesser Hara. Men det betyder ju att människan hela tiden måste uppmuntras till att välja det goda. Och att välja det goda i ett judiskt sammanhang, det är inte en prestation som vi tänker oss vid västerlänningar. Utan att välja det goda för en jude, det är att välja att leva under lagen, det vill säga leva under eller i Guds vilja. Det är det handlar om. Inte nödvändigtvis på ett fullkomligt sätt, för vem kan vara fullkomlig? Men ändå på ett seriöst sätt. Att använda det goda som finns i människans hjärta och att orientera det goda och för all del hela människans hjärta också det onda, på ett sånt sätt så att man ställer hela sitt liv och allt vad man äger och har och hela sin tid och allting under Guds lag. Ni kan ju tänka er då hur obegripligt det måste ha varit för judarna när de hörde Paulus tala om att vi skulle bli fria från lagen. Det var ju helt obegripligt. Det var som en helt annan religion för dem. Nu kan man inte begripa någonting utav det. Och han gör väl vad han kan för att förklara det, både i Galaterbrevet och även i Romarbrevet som vi ska komma till så småningom om några år. Men de kan inte gärna ha förstått det, därför att de hade sin glädje att leva under lagen. Lagen är ju deras beskydd. Att leva innanför lagens ramar ger en trygghet. Däremot att överträda dem och gå vid sidan om, då är det fara och färde. Så den goda viljan eller människan helt och hållet ska ställas alltså under Guds lag. Och när människan ställer sig under Guds lag, då är hon trygg och då är hon riktigt fri. Trygg, fri, kan både veta Guds vilja och göra Guds vilja. Däremot så betyder det inte att människan är fullkomlig. Men det gör ingenting om man misslyckas. Alltså om låt säga nu att de skulle göra matföreskrifterna på ett visst sätt och så har man missat då eller gjort fel eller någonting, va? Så var det ingen fara med det. Därför att Gud är nådig och barmhärtig och han förlåter oss. Alltså ungefär som det tyvärr finns, den här uppfattningen finns ju långt in i kristna sammanhang. Vi gör så gott vi kan och när vi misslyckas så får vi förlåtelse. Det här är i grunden fariseisk lära, inte en kristen lära. Vi ska skynda vidare så att vi hinner med den kristna lärarna, för att annars så får ni, kan ni komma i själsnöd här till nästa vecka. Det vill jag ju inte. Men som sagt, vad Gud ger förlåtelse så länge man lever under lagen. Däremot om man skulle överge Gud och börja gå sin egen väg. Var och en av oss ville gå sin egen väg. Vi gick alla vilse så som får, som det står i Jesaja 53:6. Då har man handlat efter den onda böjelsen som finns hos människan. Man har vikit av ifrån Guds väg eller vikit av ifrån Guds lag. Jag ska säga det också, eftersom man har den här synen på människan att det gäller bara att leva i Guds lag eller i Guds vilja under Gud. Och där kan vi få för nåd och barmhärtighet. Eftersom man har den synen på människan och den synen på sitt förhållande till Gud, så behövs ju inte Jesus. Då behöver du ju inte något försoningsoffer i den meningen. Du behöver ju ingen frälsare, du har ju Gud. Den enda sanne guden. Då kan vi också förstå varför det skär sig när vi kommer till evangelierna med de anspråk som Jesus uppträder med. Jesus, du behövs inte. Ditt lidande, ditt död och uppståndelse behövs inte heller. Vi har ju fått Toran. Och vi lever under den och med den. Jag ska säga en sak till när det gäller människan. Ja, det här märket. Nu skulle jag haft en penna förresten. Det är någon som har det, som man kan få låna. Jag måste göra en ändring här i kompendiet. Jag ska disponera om ett material här. Jag hoppar över det. Och så plockar jag in det på den fjärde punkten istället. Jag hoppas jag kommer ihåg det också. Vi har stött på uttrycket på några ställen i Matteus evangeliet där Jesus talar om människan som ett ont och trolöst släkte. Och här menar jag att det framkommer i Matteus evangeliet, vi går inte in på de ställena eftersom vi har haft det tidigare. Här framkommer det att Jesus avviker ifrån fariseernas uppfattning om människan. Därför att de fariseerna tänkte åtminstone om sig själva, det vill säga om det judiska folket, att de innerst inne hade en god vilja och stod i förbundet, så verkar det som att Jesus inte förväntar sig särskilt mycket gott av människorna. Och synet inte när han kommer till syndare och publikaner och människor som har misslyckats på olika sätt. Och för all del även när han talar om de fromma fariseerna. Det är väl förresten till dem han säger att de är onda och trolösa. För de tar ju inte emot honom. De som var så goda i sina egna ögon, de kallar Jesus för onda. Det ska vi komma tillbaka till när vi kommer till Matteus 23. Men här ser vi alltså att det finns en skillnad mellan fariseerna och Jesus. Jag kanske ska förklara det också. Det blir liksom ett stycke själavård i det här också. Jag kommer in nog lite mera på det längre fram här ikväll. Men vi kristna, vi tänker ju så här. Och särskilt vi lutheraner som säger att det inte finns något gott i människan. Vi tänker så här att varje människa, hur onda och trolösa vi än är, har ändå möjlighet att vända oss till Gud. Varje människa, hur eländigt det än är, kan vända sig till Gud och säga: Gud, hjälp mig. Det är ungefär vad människan kan åstadkomma. Men det är tillräckligt för att Gud ska svara på bön och ge oss evangelium, eller för att uttrycka det rakt på, ge oss Jesus Kristus så att han kan komma in i våra liv. När det sker, att Gud får tillträde till våra liv, då föds vi på nytt. Då har vi fått del av Guds kraft i oss. Och eftersom vi har Guds kraft, Guds liv, Guds ande i oss, så kan vi göra inom situationstecken goda gärningar. Men de goda gärningar som vi gör, de gör vi inte i vår egen kraft, utan vi gör dem därför att Gud först har gett sin kraft till oss. Och i gemenskapen med honom så kan det här då få utlopp. Alltså det är väldigt nära den fariseiska läran, men väldigt stor skillnad. Därför att det är en stor skillnad om jag gör mina goda gärningar i egen kraft utan Jesu närvaro. I egen kraft där jag berömmer mig själv och kanske vill ha tack för det. Eller om jag gör det spontant, därför att Gud är så levande i mitt liv. Det är en stor skillnad. Det är alltså drivkraften som är olika. Är det min egen drivkraft eller är det Guds drivkraft? Det här är skillnaden mellan farisism och kristen tro. Så om vi använder oss av det här bibelstället i 5 Mosebok 6, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din kraft, av hela din själ, ja, då skulle du som kristen kunna säga: ja, men det kan inte jag. Men du kan också säga, vilket du vore bättre om du är en riktig kristen: ja, det går bra, därför han har först älskat mig, och den kärleken som han har gett mig, den kärleken är Gud har älskat mig av hela sitt hjärta, av hela sin kraft, av hela sin förmåga. Och han har gett mig utav den, alltså kan jag ge den vidare eller ge tillbaka. Så vi ska vara frimodiga när vi bekänner Jesus Kristus, hans liv, hans kraft i våra sammanhang och i vårt liv. Allt förmår jag i honom som har givit mig kraft, säger aposteln Paulus. Det kan tyckas då, när jag har förklarat det här, att det är en gradskillnad, men det är det ju inte, utan det är ju en väsensskillnad. Det är två olika sorters liv. Två olika paradigm. Det vi människor kan prestera å ena sidan, och det bara Gud kan prestera å andra sidan. Vi nöjer oss med det. Den tredje läran, den handlar om fariseernas tro eller lära om änglar, demoner och människans odödlighet. Och det säger jag därför att i Matteus 22-23, jag tror inte vi har kommit dit ännu, men där diskuteras mellantillståndet, som det kallas, och där diskuteras det dödas uppståndelse. Alltså mellantillståndet, det brukar man kalla det som händer när en människa dör. När en människa dör, då går hon in i mellantillståndet. Hon läggs i graven, hon sover, tiden upphör. Och befinner sig i detta vakuum, om jag uttrycker det så, till uppståndelsens morgon. Och det här fanns ju lite olika tankar om det. Och här skiljer sig då fariseerna och saddukeerna åt. Och det beror på att saddukeerna, som var den konservativa riktningen inom judendomen, och har jag också nämnt tidigare, de förkastade alla läror som man inte kunde föra tillbaka till Moseböckerna. Man tänker sig ju Gamla testamentet, alltså som är lagen, profeterna och lagen, skrifterna och profeterna. Man tänker sig i kanonhistorien, alltså i tillkomsthistorien utav de här, att lagen, de fem Moseböckerna, Toran, skrevs ner först. Och de var nedskrivna, och det var i princip bara de som användes tills skrifterna skrevs ner. Och skrifterna var ju ett antal böcker. Och sedan så skrevs, sen uppträdde ju profeterna, och så skrevs det ner då så småningom. Så att de här böckerna har tillkommit under kanske en tusenårsperiod. Och saddukeerna, de sa det att ja, men det är ju Toran, lagen, som är så att säga själva kärnan. Och det som sedan kommer i skrifterna och profeterna kan ju inte vara någonting annat som motsäger det som redan är givet i lagen. Och finns det inte i lagen, så finns det inte anledning att tro på saker och ting, utan då kan man snarare gallra bort det. Och så menar man att det står ingenting i Moseböckerna om det dödas uppståndelse. Fariseerna hade inte en sån konservativ syn, utan de menade att hela skriften, inte bara lagen utan också skrifterna och profeterna, som ju var nedskrivna vid den här tiden, hade lika stort värde. Och i Jesaja 26, tror jag slår upp de två bibelställena. De är inte så tydliga, men jo, de är tydliga, men de är inte så många. Jesaja 26, där står om de dödas uppståndelse, vers 19. Dina döda skall bli levande. Mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet. Och så vidare. Det är ett sånt bibelställe. Och det andra, som kanske ännu tydligare, finns hos profeten Daniel, kapitel 12. Där det står i vers 2. Det är många som sover. Det är många, betyder här alla, alltså vi kan läsa alla. Alla som sover i mullen skall vakna. Några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Så där står det också om det dödas uppståndelse. Det finns åtminstone två tydliga bibelställen, men det står ju inte i Moseböckerna. Så därför drog saddukeerna och fariseerna olika slutsatser utav det här. Det var den här frågan man ställde till Jesus och ville att Jesus skulle avgöra. Och då så säger Jesus så här. Ni förstår ingenting utav skrifterna. Och inte begriper ni någonting om Guds kraft heller. Vad Gud är mäktig att göra. Ni bara har det här som ett sorts teoretiskt problem. Har ni aldrig läst? Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Gud är en Gud för levande, inte för döda. Om Abraham, Isak och Jakob inte lever idag, då är de ju döda. Då kan det inte heta jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, eftersom de inte finns. Han kan inte vara en Gud för de döda. Och så säger Jesus, alltså måste Abraham, Isak och Jakob leva. Annars skulle inte Gud kunna ha relation med dem. Och för Gud så lever alla, både de som är döda och de som lever här på jorden, säger han. Och när han har gett det svar på tal, så att säga, då har han ju faktiskt citerat ifrån lagen, alltså från Moseböckerna. För det här är ju ett ord som sägs till Moses själv. Genialiskt. Men det där bibelstället tror jag vi kommer till nästa gång. Fariseerna trodde alltså på det dödas uppståndelse, men de tänkte sig att det skulle ske när Messias kommer. Och man hade en stark förväntan på att Messias skulle komma. Nu ville man ju inte tro att Jesus är den Messias, men man undrar ju vad som rörde sig i skallen på dem när de ser hur Jesus uppväcker några döda. För det är ju ett tecken som är så kraftigt för dem, va? De måste tro på det eftersom de tror på det dödas uppståndelse, men de kan ju inte dra slutsatsen. Det fjärde, och det var här jag skulle göra den här omdisponeringen. Det fjärde, det handlar om det viktigaste budet. Och då är det egentligen, då har jag skrivit i min tidigare disposition här att det viktigaste budet är den osjälviska kärleken. Det dubbla kärleksbudet som vi kallar det. Men jag skulle vilja foga in detta med tredje Mosebok 19:18. Vi får slå upp där. Tredje Mosebok 19:18. Jag hade det tidigare när det gällde läran om människan. Det kanske kunde ha stått kvar där i och för sig, men tredje Mosebok 19:18. Det tror jag bestämt att jag har nämnt tidigare, att det här är de ord som står precis mitt i Moseböckerna. Om man räknar alla ord som överhuvudtaget finns i de här fem Moseböckerna, hur många tusen det nu blir. Och sedan så tittar man efter vilket ord som står mitt i den här textmassan. Om du tar fram det ord som är mitt i, så att du har exakt lika mycket textmassa före som efteråt, då hamnar du i tredje Mosebok 19:18b, där det står: du ska älska din nästa som dig själv. Och rabbinerna som då har visat på det här, de menade att det här är navet i den judiska tron. Det här är det viktigaste. Kärleken till medmänniskan. Det är allt annat, finns det till och med en av rabbinerna som säger, allt annat i skriften är bara en utläggning av detta förnämsta av alla bud. Du ska älska det nästa som dig själv. Jesus använder sig utav det. Till exempel när han frågar om det är rätt att man får ju dra upp ett djur som har ramlat i brunnen även om det är en sabbat. Ja, får man då inte hela en människa även om det är en sabbat? Frågar han dem. Då är det ju så att det får man ju egentligen inte göra, eftersom läkaren, att vara doktor, att utöva läkaryrket är ju förbjudet på sabbaten, för också läkaren ska ju vila och iaktta sabbatsbudet. Men å andra sidan så är det ju viktigt att man får göra, det är riktigt att man får göra det som är gott på sabbaten. Så här blir det två budord eller två uppfattningar som står emot varandra. Och då är tolkningsnyckeln den att kärleken till medmänniskan ska alltid gå först. Det är det mest centrala. Så är det olika bud som kommer i konflikt med varandra, då är det det här som avgör, kärleken till medmänniskan. Och det är vad Jesus säger till dem också. Och de blir tysta, därför att det är deras eget sätt att tolka skriften. Så den fjärde punkten om fariseernas lära, det är alltså det viktigaste budet. Och då skulle man kunna ha med det som jag sa nu. Det andra som är målet för fariseerna, det är det som kallas för den osjälviska kärleken. Och det här tror jag vi ska titta på, därför att i andra Mosebok kapitel 33 så finns en händelse. Nej, 32, sorry. 32:31. Jo, där är det. 32:31. Alltså andra Mosebok 32:31. Det som har hänt är att Moses är på väg ner från Sinai berg, och han upptäcker hur de har gjort sig en guldkalv. Och här har man då gjort sig en avgud och på det sättet brutit förbundet. Och så ska Gud då förgöra folket, vad det nu står. Jag vill minnas att det är så. Och det som händer då i 32-31 är att Mose går tillbaka till Herren och sa: och detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem deras synd. Och så står det: om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i. Alltså det är den osjälviska kärleken. Gud, du måste förlåta folket. Om du inte gör det, så vill inte jag heller vara med. Han är alltså beredd att ge sitt eget liv för att folket ska bli bevarade i boken. Det här har blivit i fariseisk tradition ett ideal. Det berättas som en midrash, kan vi väl säga då. En legend kanske du skulle kunna tänka dig. Att en av fariseerna hade bett den här bönen till Gud. Och då hade Gud svarat: ja, du ska få bli bönhörd. Jag ska stryka dig ur min bok. Men jag ska rädda de andra. Och då så står det att den rabbinen som hade fått det bönesvaret om att han skulle bli struken för andras skull, han gick jublande därifrån. För att han hade aktats värdig att få ge sitt liv så att andra blev räddade. Plus ett tillägg. Han var glad därför att han visste att hädan efter skulle han kunna tjäna Gud på ett osjälviskt sätt. Det är idealet inom farisismen, talar vi om nu. Slå också upp i Romarbrevet. Kapitel 9. Kapitel 9, 10 och 11. Där behandlar Paulus det judiska folkets ställning. För det var ju en fråga bland de första kristna när brytningen hade ägt rum. Hur ska vi nu se på det gamla Israel? Och de kan ju inte vara Guds förbundsfolk efter det här. Då så inleder Paulus Romarbrevet 9 med de här orden. Andra versen: jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe. Eller som det stod i en gamla översättning: om det kunde gagna mina bröder. Han ber alltså den fariseiska bönen här. Han ber Moses bönen. Och nu talar vi om Paulus. Och det kastar ju också ljus över det som Jesus gör. Jesus ber naturligtvis, även om det inte står i evangelierna, så ber ju han den här bönen. Om att få ge sitt liv för mänskligheten, om det kan gagna mänskligheten. Man får bönesvar också. Så bönen är besvarad i och genom Guds egen son när denne gav sitt liv för oss. Nu har vi ett avsnitt kvar och det handlar då om fariseerna och Jesus, några påståenden. Och det första som jag då påstår är att Jesus står nära fariseerna i förståelsen av skriften. Jesus citerar skrifterna 39 gånger. Han hänvisar alltså till samma skrifter som fariseerna och han betraktar de skrifterna på samma sätt som fariseerna. Och då ska jag säga några saker om hans syn. Fariseernas syn på skrifterna som också är Jesus syn på skrifterna, som också är min syn och förhoppningsvis din syn på skrifterna. Talar vi om Gamla testamentet, men vi kan inkludera nya där också. Den här boken som jag håller här är helig skrift. Den betraktades av fariseer och av Jesus som evigt giltig. Den kan aldrig upphävas, förkortas eller förlängas. Det är fariseernas, rabbinernas ord. Så såg Jesus på skrifterna, så ser du och jag på skrifterna. Skriften kan aldrig upphävas, förkortas eller förlängas. Så då har vi en ganska tydlig bibelsyn, som det heter. Sen att tolka den, det är en annan sak. Det har vi pratat om tidigare. Det betyder alltså att Jesus är med fariseerna i grund också när det handlar om matföreskrifter, sabbatsbud, läran om de dödas uppståndelse förstås, kärleksbudet, alltså är väldigt överens där. Och matföreskrifterna, de har vi behandlat tidigare, och sabbatsbudet har vi behandlat tidigare, och läran om de dödas uppståndelse, som jag citerade nyss, det kommer vi väl in på nästa gång. Och det viktigaste budet kommer vi också in på, även om vi har rört vid det nu med. Och de här bestämmelserna om att man skulle hålla allt det här, det var ju det som var kännetecknet för judarna, alltså shibole, som jag också nämnde om förra gången. Det var det som gjorde att de skilde sig från andra folk, att de var heliga, avskilda i förhållande till Gud. Och därför blir frågan ganska naturlig till Jesus: men varför bryter du matföreskrifterna? Varför bryter du sabbatsbudet? Om alla skulle göra som du, då upphävs ju den judiska tron. Då är vi ju inget avskilt folk längre. Det var grundfrågan, så att säga. Och då kanske man kan säga det då, att det som händer när Jesus och fariseerna möts, och det säger jag kort också, för att det känns nästan som jag har tjatat ibland, men det är att det är två helt olika paradigm som möts. Där det ena handlar om att vi ska göra lagen och följa den och leva i den och under den så mycket vi bara kan, alltså fariseernas lära. Medan Jesus då kommer seglandes ifrån himlen och har uppfyllt allt det här och kommer för att ge det fritt och förintet till oss. Det är klart att det är två helt olika infallsvinklar, två olika världar som krockar med varandra. Och de där två världarna möts ju till exempel i Matteus 9, när vi talade om att bruden kan inte fasta när brudgummen kommer och de ska ha fest. Eller man slår ju inte nytt vin i gamla skinnsäckar, för då går de ju sönder. Eller sätter på en lapp av okrympt tyg på krympt tyg. Så gör man inte heller, för då river det ju sönder. Det är alltså bilder på de här två olika världarna som inte går att kombinera. Och därför så säger jag en andra sak, nämligen det finns en artskillnad. Alltså det första var att Jesus och fariseerna står nära varandra, nästan identiska, men det finns en artskillnad i det andra. Och den artskillnaden, den hittar du redan i bergspredikan. Därför att det är där som Jesus hävdar för första gången och säger orden: men jag säger er. Men jag säger er, står det i Matteus 5:22, 5:28, 5:32, 5:34, 5:39, 5:44, 5:48. Jesus för in någonting helt nytt, nämligen sig själv. Sin egen person. Och det ser man också i Matteus 11:27, 16:13. 28:18. Inte minst 28:18, där han ju säger: mig är given all makt i himlen och på jorden. Ja, det är en viss skillnad det, när man jämför med fariseerna. Så det är Jesus som är problemet, om man säger så, va? Det är han som är artskillnaden. Och därför blir det så märkligt när man in i kristna sammanhang kan höra hur Jesu person eller gudom ifrågasätts. För vad är det då kvar? Jesus är och kommer nog att förbli stötestenen. Det tredje punkten som jag hade här, det är detta att Jesus varnar för fariseernas surdeg. Och surdegen, det är ju fariseernas lära. Brödet är det vi äter. Brödet är läran som vi tar in i oss och som vi lever utav. Men får vi in fariseernas lära, som ju i grund säger gör så gott du kan eller gör ditt bästa. Får vi in det i det evangelium som säger att Jesus Kristus har gjort allt för oss, då förstör vi evangeliet som säger att Jesus Kristus har gjort allt för oss och det är tillräckligt. Vi kan inte ta in andra ingredienser som säger att ja, men det, vi gör så gott vi kan. För då bryter man udden av själva evangeliet. Och surdegen kommer att genomsyra på ett sådant sätt att det kommer att förstöra det här osyrade brödet. Och då skulle jag vilja säga en sak till om det där. Nämligen det att nu börjar vi förstå varför Matteus talar så ofta om fariseerna och fariseismen. Jo, därför att den surdegen, eller lagiskheten som vi säger, egenrättfärdigheten, den smyger sig in inte bara i fariseismen, eller det finns inte bara där, utan det finns också idag och i våra sammanhang. Frågan är om den inte är minst lika utbredd i kristna sammanhang idag som den var bland fariseerna på den tiden. Och då går vi över till den sista punkten, för nu går tiden fort här. På vilket sätt var fariseerna hycklare? Jag hoppas att ni har förstått nu då att den religiositet som fariseerna levde i gjorde dem till de frommaste av fromma. Men det är just det som är problemet. Därför att man är det i så här egen kraft. Fariseerna, de var så fromma så de behövde inte Jesus. Det är brytpunkten. Fariseerna kallas ju av Jesus för hycklare. Och det är ju inte bara det värsta man kan säga till fariseerna, utan på ett sätt också det mest orättvisa. För var det några som inte ville hyckla, utan som var noga med sin religiositet och hur man levde, så var det fariseerna. De skriftlärda ägnade ju sitt liv åt att leva på ett riktigt sätt. Och Jesus kallar dem för hycklare. Och skälet till att han gör det ska vi komma tillbaka till när vi kommer till de här veropen i kapitel 23. Det är ju det att de levde som om de vore fullkomliga. För de ville ju vara fullkomliga. Men Jesus visste, de är inte fullkomliga. Och om det är så att man försöker leva och tror sig vara fullkomlig fastän man inte är det, då är man ju en hycklare. För hycklare på grekiska, hypokrites, det betyder skådespelare. Man låtsas att man lever ett liv som man faktiskt inte äger. För de äger ju inte det fullkomliga livet. Men de låtsas att de gör det. Skillnaden är när vi vandrar i Jesus Kristus och när vi vandrar i anden. För han är det fullkomliga livet. Och när han besätter oss, tar herravälde i oss, då sker det automatiskt att vi lever fullkomligt. Ja, men hur kan du säga så, Håkan, att du lever fullkomligt? Jag är inte perfekt. Men jag lever fullkomligt i den meningen att fullkomlighet är en gemenskap med Gud genom Jesus Kristus i den heliga ande. Detta är de gärningar som vi ska göra. Vi ska tro på Jesus. Den som tror på Jesus är fullkomlig. För det är vad hela lagen och profeterna syftar till. Och vill man sätta sin tillit till Jesus och få del av hans herravälde, ja, då får du del av det fullkomliga. Men fariseerna hade inte det. Och därför så blir de plötsligt hycklare, alltså skådespelare. De låtsas att de hade det fast de inte hade det. Ja, så blir det när Jesus sätter strålkastaren på fariseerna. Men jag vill avsluta med 9 stycken citat plus ett citat. Ett tionde citat. Och de 9 citaten, de är hämtade ifrån fariseiska skrifter. För jag vill att ni ska höra hur fariseerna ser på hycklare. 1. Varje människa hos vilken det finnes förställning bringar Guds vrede ner till jorden. En sådans bön blir icke hörd. 2. Citatet. Varje församling, alltså synagoge, i vilken det förekommer förställning är avskydd. 3. Hycklarna kunna icke få träda fram inför Gud. 4. Tre slags människor hatar Gud. Den som talar ett med sin mun och ett annat i sitt hjärta. Den som vet ett vittnesbörd till förmån för sin nästa men inte framlägger det. Och den som är ensam om att veta något smädligt om sin nästa och frambär det han vet. Hyckleri alltihop, alltså det smädare. 5. Hycklarna må man avslöja, ty de åstadkomma att Guds namn vanhedras. 6. Allt har Gud skapat, utom lögnen och falskheten. Dessa har människorna uppfunnit. 7. Man tror att han är en skriftlärd, och han är dock ingen skriftlärd. Man tror att han kan de äldste stadgar, och han kan dem inte. Han höljer sig i sin mantel och har tänkeskrifterna på sig. De av honom förtryckta gråta, och ingen finnes som tröstar dem. Men Gud säger mig tillkommer det att straffa sådana. 8. Hycklare kallas också en vars inre icke är så som hans yttre. En sådan var enligt Gamaliel den andre, som vi nämnde om förra gången. En sådan var enligt Gamaliel den andre icke värdig att bedriva studier. 9. Fyra slags människor får inte se Guds uppenbarelse. Hädare, lögnare, hycklare och förtalare. Det här är alltså 9 fariseiska citat. Och Jesus kallar dem för hycklare. Förstår ni? Vilket slag emot dem. Det sista de ville vara, det sista man ur ett mänskligt perspektiv skulle anklaga dem för, är just hyckleri. Men i ljuset av det himmelska livet, som de inte äger, utan tvärtom förkastar, när de förkastar Jesus Kristus, så blir de hycklare. Men det blir människor idag också, om de så kallar sig kristna. Professor Hugo Odeberg skriver till sist: det torde icke nog kraftigt betonas att fariseerna också i praktiken ingalunda vore några medvetna skrymtare. Med den vakna blick de hade för människans svagheter och böjelser vore de mycket uppmärksamma på sig själva i detta hänseende. Det torde vara svårt att finna en religiös grupp som var så fri från skrymteri som just fariseerna. Som redan betonats gjorde fariseerna det största allvar av sina etiska och religiösa strävan. Detta allvar och denna intensitet var det just som från början bragde det fariseiska brödraskapet till stånd och som alltfort kännetecknade det. En av de orättvisaste beskyllningar som man kan rikta mot fariseerna är således den för skrymteri. Slut på citat. Och slut på tiden. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Det var del 58 du lyssnade till. Och vill du höra de bibelförklaringarna i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30. Och här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter så kommer sändning ifrån Missionskyrkan och Radio MF, och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson, och det var från Värnamo församlings närradio det sändes. Hej då!